Jeg hedder Hassan Preisler og sidder her og venter på at komme til at tale med mine nordiske kolleger Hilde Sandvik fra Norge og Åsa Linderborg fra Sverige. Vi skal omkring den seneste nordiske krig på ord, som selvfølgelig drejer sig om anerkendelse af staten Palæstina, men vi skal også tale om kommuneslagord i Norden.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Hassan, siden sist så har jo du og jeg vært i Danmark på kulturmøte på Mors, som samler hele Kultur Danmark. Og så ditcha oss, men vi visste jo råd, for vi tok jo med oss vår faste finske venn, Johan Strang. Og man hadde planlagt norsken, dansken og finnen som ja, altså endelig kunne snakke helt fritt om Sverige. Utendørs scene på kvelden, altså jeg så for meg i mitt hode, så var dette at vi skulle være en slags rockestjerner, en headliners på kvelden ute, festival, hva går galt, men hva skjedde? Hassan.
Jamen helt klart altså i Åsas fravær, ikke? Og det er jo ikke rart, når Åsa ikke er med, så savner jeg hende. Jeg ved ikke, det gør du sikkert også, Hilde, ikke?
Ja.
Men så kunne vi så havde vi så, ja altså finden Johan Strang, ikke? Og der, vi har jo et fællesskab, hvad hedder det, de nordiske lande rundt om Sverige. Og det er, vi alle sammen har en relation til Sverige, som er, hvis man skal sige det mildt, kompleks, ikke? Og der havde vi jo tænkt, okay, her for første gang nogensinde, fordi dette ikke bliver optaget og ikke udsendt, og Åsa er her ikke, og sådan noget, så kan vi tale helt ærligt og frit fra leveren om svenskerne og Sverige.
Ja.
Så det gik vi i gang med. Få minutter inde i Johans første monolog om Sverige, der brød en DJ-battle ud. Altså en DJ-battle mellem den danske generaldirektør for Danmarks Radio, altså tilsvarende SR og NRK og Ylle, med kulturministeren, den danske kulturminister. Ikke?
Og det DJ-battle, altså dette var, det var snak om en halv meter fra der vi satt.
Ja, altså inde i en lille bitte skov, som lå få meter fra vores scene, ikke? Og den DJ-battle var intens, ikke? Fordi både generaldirektøren og kulturministeren havde brug for at demonstrere deres
magt.
Man kunne have kaldt det small dick energy, men det gør vi ikke.
Nej, nej.
Og det var så, hvad det var, ikke? Samtidigt, da vi så forsøgte os anden gang, så måtte vi erkende, at den store plads blev ryde af gaffeltrucks, som kørte træbænke væk i et væk, ikke? Men ikke nok med det. Der udbrød også øresønderrivende lydprøver fra den store musikscene midt i det hele, ikke?
Ja.
Så et hvert forsøg på at bagtale svensken umuliggjordes af, hvad hedder det, indgriben udefra, eller måske endda oppefra, hvem ved.
Altså, det kostede mig ganske mye penge at ordne alt det der, men det var det værd.
Ja, men vi vidste det også, vi vidste faktisk at du stod bak dette.
Nej, men jeg måste säga, jeg bliver helt häpen. Altså, ni kan säga vad ni vill om Sverige, men så där illa organiserat skulle vi aldrig göra något.
Nej! Nej, men det var helt vildt.
Altså. Det var, det er sånn, det er det, når du tror du skal bli rockestjerne, og så sitter du der, og så tenker du, jeg hører faktisk ikke mine egne tanker.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
DR melder at menn med forbindelser til Trump prøver å infiltrere Grønland i øyeblikket. For i mellomtiden, mens vi sitter her og snakker, så har USA startet en slags lågintensiv krigføring mot Danmark. Og de truer nå med å stoppe et gigantisk havvindsprosjekt i Ørsted, og så var det denne meldingen da fra DR her om dagen. Hva skjer, Hassan? Altså, hvordan takler danskene dette?
Jo, altså, de her oplysninger fra The Wall Street Journal er jo intense, for at sige det mildt, ikke? Fordi det er jo ikke kun amerikanske mænd. Det er jo amerikanske mænd med aktiviteter i Grønland, som ifølge Wall Street Journals kilder skulle udgå fra en efterretningstjeneste, ikke? Mm. Og det er jo det sindssyge. Men hvad skal man gøre i Danmark? Ja, selvfølgelig har udenrigsministeren indkaldt den amerikanske stedfortræder ambassadør til et møde, og det er jo så dramatisk, som man kan handle i Danmark. Og dog, den danske statsminister skynder sig nu på vegne af Danmark at undskylde over for Grønland i forhold til spiralsagen. I ved, sagen om, at grønlandske kvinder og piger ned til 12 år uden samtykke fik opsat spiraler, som led i en form for befolkningsafgrænsning. Ikke? Og den undskyldning kommer før, at den uvildige undersøgelse er færdiggjort, hvilket den faktisk er 1. september, det vil sige om få dage. Ikke? Mm. Men statsministeren har faktisk besluttet sig for, at nu er det rette tidspunkt. Ikke? Og det viser jo også, hvad Danmark i virkeligheden kan gøre. Ikke? Mm. Og det er, at det etablerer tættere forhold til Grønland. Og det gør man ved at give Grønland, hvad Grønland måske retteligt har fortjent, men i hvert fald, hvad man mener, Grønland bør have for at blive en tæt allieret til Danmark, ikke? Forblive. Ja.
Nej, men jeg tænker nu, USA hotar Danmark på tre olika sätt. Dels så skramlar man ju med vapen. Trump har ju liksom skrattat åt att man kan invadera. Mm. Ekonomiskt gör man ju det på riktigt när man säger stopp till det här Örestedprojektet, Vindhavsparken. Och propagandistiskt, väldigt lömskt genom att skicka ut då män som ska övertyga den grönländska befolkningen om USAs alla fördelar. Alltså, det är en sak att ni pratar om att Grönland måste ses och ge sina rättigheter. Hur pratar ni om USA i Danmark?
Alltså man märker tydligt att Danmark har ett mycket, mycket, mycket tätt förhåll till USA som man inte önskar att sätta över styr. Och det gör ju också att man nog i Danmark är rätt fodslæbende i förhåll till att markera sig som man vill ha gjort med en hver annan nation där hade lavet de här extremt invasiva ingrepp i Danmarks selvstændighed, kan man vel kalde, og Grønlands, ikke? Selvstændighed. Men det er faktisk kun venstrefløjen, der sådan for alvor rører på sig ved at, den yderste venstrefløj, vil jeg endda sige, ikke? Ved at kræve, at Danmark nu ophører med at have forbindelser til USA, og at man bryder enhver form for kontakt og kontrakt, blandt andet samarbejdet om F-35-flyene, ikke? Mm. Så jeg vil sige, at man forsøger at tage det så afdæmpet som muligt og håber på, tror jeg, at det blæser over, eventuelt ved at Trumps præsidentperiode ophører om nogle år, ikke?
Ja, det er spørgsmål.
Hvad observerer I udefra? Hvad ser I, at Danmark ligesom gør og bør?
Åsa?
Ja, alltså Danmark är ju som du säger väldigt tätt in på USA. Kanske mer än egentligen något annat nordiskt land. Mm-hmm. Och har alltid liksom gjort vad USA har sagt. Och sen så åker man på det här. Det är klart att det inte går att bryta med USA som jag har förstått att den danska vänstern vill göra. Det är ju, ni är ju NATO-kompanjoner om inte annat. Så det, man kan, och jag tycker överhuvudtaget inte att man ska bryta helt med några länder. Men nej, jag vet inte, men ni... Vi får väl på något sätt bara hoppas att hela världssamfundet står bakom er. Det finns ju liksom inget annat. För jag tror man kan inte skämta bort det här. Han håller på Donald Trump. Och han ska sitta ett tag till. Mm. Det är mycket som kan ske på den tiden.
Det känns mycket orättfärdigt när nu man har uppfört sig som den mest lojala undersåt överhuvudet. Att man så ska utsättas för det här. Alltså... har de slet ikke opdaget, hvordan vi har lagt os fladt ned for dem igennem årtier? Altså gjort alt, hvad de bad om. Hvorfor skal det ramme os på den her måde?
Derfor, at Grønland ligger, der det ligger. Det er enorme interessen i.
Men Jette Fredriksen gjør jo akkurat det, som hun bør gjøre og kan gjøre akkurat nå, med at sige undskyld for spiralsaken. Mm.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Er vi på vei inn i en nordisk krig? Det mener en lytter, men han snakker ikke om krig på våre grenser, men om krigen på Gaza. Han oppsummerer kort. Norge og Sverige har anerkjent Palestina. Danmark mener det symbolpolitikk å behandle skadde barn fra Gaza. Politikkens sjefredaktør Christian Jensen, som tidligere har hudflettet norsk-ukrainerhjelp, hyller den norske utenriksminister Espen Barth Eides åpenbare, men indirekte kritikk av den danske regjeringen, som også har en sosialdemokratisk statsminister. Sånn ser det ut på overflaten, men under overflaten i alvorlig land så koker det. Skal Israel ødelegge norsk politikk, spurte Nils August Andresen, redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva, nylig. Norsk politikk er i ferd med å bli fanget av det han kaller avmaktens aktivisme. Men la oss ta en liten runde. Den svenske visestatsministeren Ebba Busch gikk viralt nylig også i Israel med å si:
Israel gör hela världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas och att försöka upplösa Hamas.
Vad sker också?
Ja, som vi har pratat om tidigare här i podden, så har ju den svenska nuvarande regeringen brutit med den tidigare palestinavänliga politiken som vi har haft i Sverige. Man har pratat med väldigt små bokstäver om det som har hänt på Gazaremsan, men i takt med svälten i Gaza så har regeringen fått kritik även av sina borgerliga väljare. Och då i somras så ställde plötsligt regeringen krav på EU att man ska frysa alla handelsavtal med Israel. Då blev Sverigedemokraterna vansinniga. Och Ebba Busch då, som alltså är vice statsminister och partiledare för Kristdemokraterna. Och när hon kom tillbaka från sommarlovet så gick hon ut och ifrågasatte den egna regeringens beslut. Och sa att den kan omprövas. Och då sa hon också då att Israel gör världen en tjänst med det här kriget. Då är ju frågan, hur djup är den här sprickan i regeringen? Och kan en regering verkligen prata med två tungor i en sån känslig fråga som utrikespolitik? Naturligtvis inte. Så det här har varit ganska arbetsamma dagar, tror jag, för statsminister Ulf Kristersson och hela regeringen.
Och så har hon gått ut och sagt att hon står fullt och fast bak regeringens politik.
Det har hon sagt. Mm. Jag tänker på det här med att Danmark inte har erkänt Palestina. Det är ju ett exempel, tänker jag, på hur tätt Danmark är knutet till USA.
Ja, det tror jag du har helt rätt i. Ja.
Men det var ju ändå så, för svenska lyssnare kanske kan vara intressant att veta det, att i maj 2024 så röstade det danska parlamentet om man skulle erkänna Palestina, om man sa nej. Men sen har ju faktiskt Mette Frederiksen de senaste två veckorna öppnat för att man kan göra det. Och det har hon gjort efter att Emmanuel Macron har sagt att Frankrike ska göra det. Och även Storbritannien börjar vrida om sig här. Så det är väl också ett exempel på att Danmark är väldigt beroende av Europa nu när det ser ut som det gör för Danmark. Eller?
Jo, det är en balanseakt, ikke, som man är ute i. Det är klart. Alltså, och i den balanseakt försöker man ju också förutse framtiden. Alltså, vad vill det ske? Vem blir de stora maktfulla spelare lige om lite? Och kan man fortsatt vara allierad med USA, tänker jag, må ingå i det regnskab, ikke? Och prøv att höra, alltså storpolitik på det nivå är ju regnskaper, ikke? Alltså och i den sammanhang så är det ju dessvärre nog sådan att de döde, drabbade palestinensiska barn inte har den stora betydning, ikke? Att det handlar om några andra ting i verkligheten. Tænker jeg. Mm-hmm. Men I ved, at tilsvarende så har Mette Frederiksen jo gjort sig bemærket i Israel, fordi hun har udtalt sig enormt meget kritisk i forhold til premierminister Benjamin Netanyahu og sagt, at det er ham, som er problemet. Altså, det er, altså, at hvis så længe han sidder i spidsen for den israelske regering, så vil der ikke komme en løsning på den her katastrofe, der udspiller sig lige nu, udtaler hun, ikke? Og hun fastholder faktisk, når israelerne så reagerer på det her, så fastholder hun sin kritik og siger, at den israelske regering er ikke i en situation, hvor den kan tillade sig at blive fornærmet. Altså, det er jo kraftigt.
Det er ganske hæftigt.
Ja, det er veldig hårde ord, ja. Og man ser jo, at även den svenska regeringen har den her veckan faktiskt gått ut och sagt att man vill ha sanktioner mot högerextrema ministrar i Netanyahus regering. Det är också en helt nya tongångar. Ska vi också säga för våra nordiska lyssnare hur det är med Finland och Palestina?
Ja.
Ja, att Alexander Stubb, han säger att på lång sikt så kan Finland erkänna Palestina, men det är ingen brådska, säger han. Och det här förvånar mig lite, därför att länder som har legat under en stormakt, som Finland, eller Norge och Irland, de brukar ju vanligtvis försvara rätten till ett eget land. Mm-hmm. Och Finland blev ju självständigt först 1917, men man har alltså inte alls samma, vad ska man säga, kraft i det här. Eller energi i den här frågan som till exempel Irland eller Norge som också har varit kolonialiserade, skulle man kanske kunna säga i någon mening.
Mm. Men splittelsen i Norge, den ser vi ju nu, är det ju valgkamp, och detta är ju en sak som kommer in i valgkampen. I Norge är Kristelig Folkepartis leder Dag Inge Ulstein kalt hjärtelös av Aftenposten kommentator Kjetil Alstadheim. Da Ulstein under en partilederdebatt på TV2 i Bergen advarte mot en sidig og til dels aktivistisk tilnærming til krigen, og påpekte at ingen snakker om Hamas rolle i krigen. Da så statsminister Jonas Gahr Støre skarpt på han og kalte det et moralsk svik.
Men jeg synes, altså, hvis det er dette som skal være Norge etter 8. september på dette området, så er det et moralsk svik i forhold til de verdiene vi skal stå for.
Det er også ganske kraftige ord, og vi har jo snakket om det før, men hvis vi tar, altså, sånn, hva er det som gjør at denne konflikten blir så avgjørende?
I forhold til andre store konflikter, der udspiller sig i verden, ikke? Hvor tabstallene lige nu faktisk er langt højere. Ikke?
For eksempel Sør-Sudan.
For eksempel. Ja, men det er rigtigt. Altså, men der er jo noget reelt i det her. Selvfølgelig er der noget meget reelt, som handler om, at der er en hungerskatastrofe, der udspiller sig, og der er, hvad hedder det, der bliver dræbt civile herunder. Ret mange børn, ikke? Men der er også noget irreelt for mig at se, ikke? Som handler om om positionering, ikke? Det som man med et virkelig frygteligt begreb kan kalde virtue signaling, ikke? Eller hvad oversætter man det til? Det ved jeg ikke. Men at det ligesom bliver en form for markeringsmetode, ikke? At en måde, man stiller sig i den her verden, altså på den ene eller den anden side, og det synes jeg, jeg ser tilspidset lige nu, ikke? At der er en polarisering i præcis denne her debat i Danmark.
Mm. Altså, det som gør, at den her frågan blir så svår, tror jeg, det har at gøre med at den pekar rätt in i den västerländska själen og våran dubbelmoral. Vi er emot, og vi säger at vi er emot ockupationer och anfallskrig och sådär. Se bara hur mycket resurser vi har lagt på Ukraina som håller på samtidigt. Och det är självklart. Och sen så handlar det här om egentligen samma saker, men här ligger hela förintelsen i botten. Folkfördrivningar. Vad är, finns palestinierna, alltså folk? Är de inte bara araber? Är de inte muslimer? Bla bla. Och är man inte antisemit om man och så vidare. Det är extremt tunga anklager som ligger här. Extremt tunga livserfarenheter och trauman som går tillbaka. Decennier tillbaka. Och det gäller antisemitismen 1000 år tillbaka och mer än så. Och det här är en gegga. Och det är hela tiden ett plågande, dunkande samvete för västvärlden som är allierad med Israel. Så om man går med på det här, hur kan man då prata om någonting annat samtidigt och säga, så där får man inte göra, ajabaja.
Du hoppar lite bok över Hamas.
Förlåt?
Du hoppar lite bok över Hamas. För det gör det, ja. Är det som skapar den enormt stora diskussionen.
Ja, ja.
I samtliga av partierna som diskuterar nu.
Absolut, självklart att den liksom terrorism som det här har fött är ett enormt problem, och jag förstår att man känner sig hotad som boende i Israel, så förstår jag att man alltid är rädd. Det förstår jag.
Ja, ja.
Och så vidare. Och jag förstår också att, Israels grannländer är rädda. Alltså det är så mycket här. Och så väldigt, väldigt mycket pengar som står på spel. Det är vad gäller det militärindustriella komplexet. Vad gäller grannländernas råvaror, resurser, flyktingström, allt.
Men ja. Det, der er et hykleri indbygget i reaktionen. Det er der ingen tvivl om, eller i forholdet til konflikten. Ingen tvivl om det, men der er jo også en reel kompleksitet, ikke? Altså for eksempel i det, som Åsa gjorde opmærksom på, at du sprang over, ikke? At palæstinenserne vælger et rædselsregime som Hamas til at lede i Gaza, altså et rædselsregime, og tilsvarende, at man har en hær som Hezbollah i Sydlibanon, ikke, som har folkelig opbakning blandt de mange shiitter, som bor nede i den sydlige del af landet. Ikke? Altså, man har jo også set, at det i hvert fald med tidligere israelske regeringer har været muligt at opnå fred. Ikke? Altså både Jordan og Egypten har tegnet fred med Israel og levet i ro og fred med nabolandene i årtier nu. Ikke? Saudi-Arabien var på vej med en tilsvarende fred, men der var kræfter, der ikke ønskede denne udvikling. Ikke? Og de kræfter vandt.
Men her tror jeg veldig mye af det, du ringer ind i, er liksom pudens kjerne her, at antingen så menar man att det är palestinierna som inte vill ha fred, eller också så och tänker att Israel inte alls tänker fortsätta sin ockupation, och det de har föreslagit är fair enough och sådär. Eller också tänker man så här att det är den här ockupationen måste upphöra, måste få två stater och de måste vara likvärdiga och sådär. Och att alla fredsförslag hittills har varit på Israels för deras vinningsskull och sådär. Så att jag tror liksom aldrig att man kan prata sig fram till vad som är rätt och riktigt i det här, och sen säga okej, nu är vi färdiga.
Alltså personligt så menar jag begge dele, ikke enten eller, men både og, i forhold til det, du præcis nu, opsummeret, Åsa. Jeg mener ikke enten eller, men jeg er klar over, at der er kræfter i denne verden, og også i vores nationer, som ønsker enten eller. Ikke? Og de råber højt lige nu, de kræfter.
Jeg har lyst til at fortælle om et møte, som jeg var på i sommer i Arendal, under Arendalsuka. Der møttes Joav Melchior, som er rabbiner for det mosaiske trosamfund, med Senaid Koblishia, som er imam og nå mufti, faktisk. De møttes i Norge. Nej, han er ikke mufti i Norge, han er en mufti for den bosniske menigheten i Europa.
Okay, men lederen er det mosaiske trosamfund i Norge?
Ja, ja. Joav Melchior. Joav Melchior og Senaid Koblishia møttes i Arendal for at have den vanskelige samtalen. Og det var ingen hard debat. Dette var en samtale der de skulle sætte sig ned og have en dialog for første gang siden 7. oktober. Og den samtalen var ledet av Birte Nordahl, som er generalsekretær i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfund, som har haft de to inne på sitt kontor for at forsøke at få til dialog flere ganger. Og stemningen i det rummet var, og det teltet var intens. Der sitter der to mænd, som begge kender på en enormt stor sorg, enormt stort sinne, og kender på frygt, og på hvad det er, som presser rundt de, både fra sine egne, som ikke ville at de skulle møtes der i det samme rum, og fra omverdenen. Og det gav mig håb. Og det, som skedde efter dette møte, de begge to på en veldig rolig måte forklarte, hvorfor det var umuligt at snakke med den andre. Det som skjedde ikke lenge etterpå var at Joav Melchior og det mosaiske trossamfunn i Norge gikk ut og fordømte folkemord. Han strakk ut en hånd.
Men Gud.
Og da hadde han altså så til der og snakket om følelsen av å møte barn som blir spyttet på eller som blir mobba fordi de jøder i Norge. Det var et så intenst øyeblikk.
Gud, jeg ryser når jeg hører det her.
Den type øyeblikk må vi ha mer av.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Sist uke snakket vi om en mor, kronprinsesse, som tydelig var villig til å gi alt for sin sønn. I dag møter vi en helt annen historie som speiler komplekse familiedynamikker og tabuer. Henrik Sass Larsen, tidligere dansk minister og profilert toppolitiker, står nå tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale med barn og for bestillelse av seksuell utformet dukke, som også var et barn. Rettssaken startet nylig. Og i kjølvannet har hans egen familie trådt fram på helt motsatt vis av kronprinsessen. Moren, for eksempel, bryter 25 års taushet og kaller sønnens barndomsberetning om overgrep for fri fantasi. Det er heftig, Hassan.
Ja, det er heftigt. Altså, selve sagen i sig selv er heftig, ikke? Altså, han benægter jo ikke at have siddet og bladret igennem 6.000 billeder og 2.000 videofiler, ikke? Men han siger, at han har gjort det for at finde frem til en bestemt film, eller faktisk mere præcis to specifikke film, som for nogle år siden blev sendt til ham og siden slettet, som viser ham selv udsat for overgreb i barndommen, ikke? Seksuelle overgreb. Og det er den forklaring, han fastholder, ikke? Den dukke, som er påstået af politiet, at skulle være en eller anden form for sexdukke, altså med en mekanisk anordning indeni, er ifølge ham selv en dukke, som blev sendt til ham fra en handelsplatform et eller andet sted i verden som gave, ikke? Og at den elektriske anordning indeni er en stemme, altså en barnestemme, og ikke noget, man kan bruge seksuelt overhovedet, ikke? Og det er det her, ligesom, hvad kan man sige, spliden står, ikke? Altså, hvorfor havde han alt det her overgrebsmateriale liggende? Og ganske rigtigt, som du siger, har hans mor nu valgt at træde frem og sige, at det simpelthen er løgn, at han har været udsat for de her ting som barn, ikke? At det er en fornærmelse mod hende, at han påstår det, ikke? Stefan er også trådt frem, altså Stefan, som angiveligt skulle have noget med det her at gøre, og sagt, jo, jeg har da slået ham af og til, men sex i den, hvad hedder det, på den her måde, det har vi ikke haft noget med at gøre overhovedet. Men det slutter ikke med det. Altså, Henrik Sass Larsens søstre, Tina og Rikke, har svaret moren igen i et brev, hvor de skriver, vi kan dårligt tro det, at du går til Ekstrabladet og endnu en gang falder et af dine børn i ryggen. Hvad er du da for en slags mor? Hvad i alverden tænker du på, skriver de, ikke?
Gud, vilket drama. Yeah. Jag tänker, vi har pratat om det där förut här, och jag tycker fortfarande det är konstigt att man kan bli åtalad för att man har en docka hemma. Det är ju ändå en docka. Det är ju inte ett riktigt barn, så att säga, som man håller på med. Men de här bilderna är ju intressantare. Jag får sån här flashback till, det var inte så himla länge sedan, om ni minns det, som den kanadensiska Nobelpristagaren i litteratur, Alice Munro. Ja. Hon blev ju anklagad av sin dotter för att hon skulle ha blivit sexuellt utnyttjad av bonuspappan, styvfadern. Och Alice Munro, mamman, hon förnekade det där. Och sen så finns det, vad jag förstår, efterlämnade papper från Alice Munro där man ändå inser att hon kan ha vetat någonting. Det är väldigt vanligt att mödrarna är lojala med sina män i såna här situationer. Men vi vet ju naturligtvis inte hur det är i det här fallet. Jag vet inte varför man skulle lita mer på styrfaden än på minister. Barnet i det här fallet. Så vi kan ju aldrig veta. Vi var ju inte där.
Tove Ditlevsen, den store danske forfatteren, hade ju en samma typ historie.
Ja, precis. Mm.
Just det. Det var exakt samma.
Hennes dotter gick ut och sa att en av männen till Tove Ditlevsen hade hatt forhold til henne, og der Tove Ditlevsen heller ikke klart som barn. Og Tove Ditlevsen skrev artikler i avisen om tenåringsjenter som byr seg fram. Hva tror du skjer, Hassan, i saken?
Jamen, altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han ikke bliver dømt en eller anden straf. Altså, den tidligere minister Henrik Sass Larsen, ikke? For at være i besiddelse af det her materiale. Altså, hans advokat fastholder jo den her forklaring, at loven ikke er møntet på sådan nogen som ham, som er ude i et research-øjemed for at finde frem til nogle bestemte klip, ikke? Men det vil virkelig undre mig, hvis han kan slippe for straf via denne her forklaring.
Hva har irritert oss, og hva har gjort oss glad den siste uken, Åsa? Hiss og diss.
Ja, veckans hiss. Den går til Sveriges Television, som har en serie 5 delar om nordisk design under 100 år. Med tonvikt på Sverige, Danmark och Finland mer än Norge, av skäl som vi kanske inte ska prata om nu. Men det är en fantastisk dokumentär. Den tycker jag verkligen att alla ska titta på.
Oh.
Veckans diss. En palestinsk skådespelerska nekas visum till bokmässan i Göteborg med argumentet att hon kanske vill stanna kvar i Sverige. Det här tycker jag är pinsamt faktiskt. Du då, Hassan?
Jo, min hiss går faktisk til det her misfoster af en samlingsregering, vi har i Danmark, fordi nu nærmer vi os både kommunalvalg og folketingsvalg her i landet, og det betyder, at gaveboden åbnes, og når man har en samlingsregering, så skal der jo være lidt til alle. Venstre, et højre parti i Danmark, som de fleste sikkert ved, vil uddele luksus til borgerne, altså ved at sænke eller fjerne afgiften på kaffe og chokolade, mens moderaterne vil bogmomsen til livs, de er jo tydeligt mere kulturinteresserede, ikke? Det er deres mærkesag, og Socialdemokratiet vil gøre det bedre at være barn i daginstitutionerne, for det er jo klassisk socialdemokratisk politik. Så jeg ser frem mod de her valg i Danmark. Min uges dis går til et liberalt folketingsmedlem, som simpelthen vil give ret til dødshjælp til alle danskere, også børn, psykisk syge og helt raske mennesker. Hun mener, at det er respektløst, at staten blander sig i, om man ønsker at leve eller dø.
Mm.
Og du, Hilde?
Ja, min hiss, den går til den svenske kunstneren Sebastian Rudolf Jensen, som for et par år siden laget et stort projekt i Göteborg, der de blant annet også samler på bajs, dritt, rett og slett. Det er en stor sak i sig selv. Lort. Kunstverket gikk skjeis. Men nå skulle han slippe 99 værballonger med etterlaterskapene som nå har vært på en slags detox og blitt giftfri. De skulle slippes ned over Göteborg for å signalisere en ny begynnelse. Det skulle bli hoppets næring som skulle regne ned på den her giftige såkallede demokratiske staden, sa han til Göteborg.
Vidste jeg, at Freud sagde om afføring, at det er barnets gave til forældrene?
Netop!
Ja, visst.
Der ser du. Det synes kunstneren også om sin hjemstad, Göteborg. Men dis. NRK afslører, at Telenor delte sensitive personaldata med militærjuntaren i Myanmar. I lang tid etter kuppet i 2021, så utleverte altså Telenor sensitive persondata til militærjuntaren. Det har nå endelig kommet frem med en stor granskning, og hele prosjektet er selvfølgelig min diss. Reportasjen kan få en hiss.
Hiss og diss.
Hun het Tamina Nibros Juhar. Hun var 34 år, norsk etiopisk muslim og sosialarbeider, men ble drept på jobb i Oslo natt til søndag. Drept av en 18-åring som politiet mener handler ut fra høyre ekstreme og islamofobe motiver.
Han har sagt i avhør så langt at dette er et politisk motivert drap, og han har også forklart seg om sine, kan du si, mer høyreekstreme meninger, og også da knyttet det til drapet.
Det som gjør saken ekstra sterk er at hun hadde varslet. Hun følte seg utrygg på jobb, og særlig med denne unge mannen. Og spørsmålet vi alle stiller oss er hvorfor var hun alene? Selskapet som drev tiltaket er under etterforskning. Og en kan jo lure på både om tar PST den type varsler alvorlig, men tar ikke minst den type arbeidsgiver varslene alvorlig? Her er det en familie som er i stor sorg, men også et land som er ganske rystet. Har dere fulgt med på saken også?
Mm. Det har jeg gjort, og jeg reagerede precis på det som ni pratar om, naturligtvis at dels at hun har sagt at hun var bang og rädd att gå till jobbet. Att hon kände sig hotad och att arbetsgivaren då tydligen inte har tagit det på allvar. Och sen också att säkerhetspolisen har känt till den här, de har ju fått tips om den här högerextrema unga mannen. Och ja, vad de har gjort åt honom, det är svårt att veta vad de kan göra också i förväg och så här, men
han har suttit på internet i telegramkanaler och chattat med Alliansen som är ett parti långt ut på den yttersta högerflöj i Norge och sagt att jag delar alla deras meninger och så vidare.
Men ja, precis, men det betyder ju egentligen inte att man kan räkna med att en sån här person ska ut och mörda sen också. Vi har ju yttrandefrihet och sådär. Så vad kan säkerhetspolisen göra i ett sånt där fall mer än att hålla uppsikt så att säga, men att
PST har ju gått ut och sagt att de har 3000 namn på en sån lista.
Oj, så många
som
man
blev varslad på. Av ekstremister på høyrefløy og islamister og samtlige som en er urolig for i samfunnet. Mm. Og det som de også sier er at veldig ofte så er det ikke de som er høyest oppe på den listen av sikkerhetsrisiko som begår drapene. Mm. Men både Philip Manshaus, som drepte sin egen søster, adoptiv søster, og gikk til angrep på moské, og Anders Behring Breivik visste den på en måte om. Mm. Og denne gutten som da er også har vært i fosterhjem i mange år, ikke norsk statsborger, tysk-serbisk bakgrunn. Men Hassan, hva tenker du?
At det er en forfærdelig sag, altså der må sidde en arbejdsgiver der og hvad hedder det, rive sig i håret over ikke at have, hvad hedder det, grebet ordentligt ind i forhold til det her, ikke? Altså som Åsa er inde på, så ved man jo ikke, hvad han har udtalt, den her unge mand, ikke? Som ytrede højere ekstreme holdninger, fordi det må man jo i et omfang godt, ikke? Det handler jo om han ligesom har altså givet udtryk for, at han har til hensigt at skade nogen, ikke? Og hvis han har den hensigt og har ytret den, og politiets sikkerhedstjeneste har vidst det, så er der jo et alvorligt problem, ikke? Men altså, jeg tænker, det må være muligt nu om dage at samkøre, altså, hvad hedder det, registreringer fra arbejdsgiver og så videre med altså et andet arkiv, som handler om højere ekstreme ytringer eller venstre ekstreme
eller islamistiske.
Eller islamistiske ytringer, ikke? Altså, det må da være muligt, altså med de digitale redskaber, vi har i dag. Det undrer mig, at der ligesom kan være sådan to parallelle fortællinger om det her, som ligesom virker som om, de ikke er blevet samkørt. Ikke?
Men det virker så her som at de faktisk vidste, og at arbejdsgiver skal have vidst og blitt varslet. Ja, men at hun da likevel blir sendt på jobb alene.
Ja. Jeg funderer på det her med samkjøret register, så at jeg bare forstår hva du mener. Ni mener at polisen skal kontakte arbeidsgiveren om at det her er en farlig fyr?
Det synes jeg. Synes
det,
ikke du?
Det kan jeg også tykke, men jeg tykker ikke tvertom. Jeg tykker ikke at en arbeidsgivere skal springe til polisen om medarbeidernes åsikter.
Arbeidsgiveren skal ikke gå til politiet, hvis de ved, at en beboer har troet en...
Jo, hotat, ja. Det är ju självklart. Det är ju självklart. Men jag ser bara framför mig en situation om man tycker att det är rätt att en arbetsgivare springer till staten så fort man tycker att en medarbetare har obehagliga åsikter. Det var bara det jag var ute efter. Det tycker jag verkar väldigt obehagligt. Det här är en väldigt sorts speciell arbetsplats också, eftersom det handlar om klienter och brukare, som man säger på svenska, och sen de som ska försöka sköta alltihopa det här. Att hon arbetade ensam, det har vi haft. Vi har haft arbetsplatsolyckor motsvarande med mord i Sverige, bland annat på ett häkte. Där en ung kvinna, en kvinna i samma ålder, blev mördad av en som satt häktad. Hon jobbade också ensam. Och det ska man ju inte göra. Sen tror jag det kommer regeländring efter det.
Men trusler och extrema meningar, islamistiske, vänsterextreme, högerextreme yttringar, ska inte det varslas om till politiet ifrån en arbetsgivare? Det syns jag.
Men ja,
nej, okay. Alltså, det är knepigt faktiskt.
Han var ju inte arbetsgivare.
Nej, men poängen var att Åsa sa att man inte ville, alltså att du inte skulle varsla den andra vägen. Hvis det är någon man är orolig för är i färd med att bevega sig på en gräns och bli farlig för samhället, så har man ju också en meldeplikt till politiet.
Ja, men ja, jo. Alltså om det här är en person som hotar andra, då ska naturligtvis polisen kopplas in direkt.
Nettopp.
Men kan en arbetsgivare avgöra att en åsikt i sig själv är hotfull? Det var bara där jag ville dra gränsen.
Ja, det är en annan gräns.
Ja.
Alltså, hvis jag fant ut av i vilken som helst sammanhang att där satt en 17-årig man och bladrade runt på nätet och därinne uttryckte extremt högerorienterade hållningar eller extremt vänsterorienterade eller islamistiska, extremt islamistiska, så vill jag helt klart ringa till politiet. Alltså jag vill inte tøve ett sekund, alltså.
Nej, jag är enig. Alltså det är ju för att vi vet också att det blir avvärjat ganska häftig terrorförsök i ögonblicket.
Helt säkert, ja.
Jag kanske är, som själv har varit så hotad av högerextremister att jag har haft säkerhetsfönster. Jag känner ändå en viss tveksamhet inför den här typen av åsiktsregistreringar faktiskt. Men vi har ju, överhuvudtaget så har vi ju diskussioner i Sverige, hur mycket ska myndigheter samarbeta med varandra i alla möjliga fall. En skola gör en orosanmälan till exempel, ska polisen och föräldrarna, socialtjänsten, hur mycket ska de här kopplas ihop? Och då är det ju socialtjänsten alltid som säger nej. De vill inte att myndigheter ska dela information med varandra, för att de menar att de vågar inte föräldrar eller barn komma hit och prata med oss. Det som sägs här måste stanna här. Så. Det där är jag själv väldigt tveksam till.
Jag syns att den ska samköra register. För exempel menar jag att en skola bör veta om där börjar någon i en klasse som är kriminelle.
Ja, men ja, det håller jag med om.
För exempel.
Ja, det tycker jag också.
Och att politiet ska också ha den möjligheten till att veta och snacka med socialtjänsten utan att det blir ett stort hinder. Och särskilt för det att ungdomskriminaliteten är i färd med att växa. Och allvarlighetsgraden går upp och trusslarna går upp.
Nej, men jag tycker nog som du, och som jag sa nyss, så är jag ju liksom tveksam till socialtjänsten som säger så att vi vill inte dela information så här, för att det handlar om tillit. Men betyder det här att ni i Norge har, och kanske Danmark då, har samma som vi, att myndigheterna inte delar med varandra, eller?
Det har varit ett problem och det är i färd med att löses upp i, och det visar sig att regelverket egentligen har låget varit på plats för att göra det, men många tvivlar, som du också säger också. Man tar inte bruk eller regelverket.
Just, okej. Okay. Mm. Oh.
Norsken, svensken och dansken.
I Love Yo vant i Sverige i 2021 kampen om att bli det bästa kommuneslagordet.
Alltså på och svenska så blir det ju då I love you.
Ja, you.
H-J-O, det är ja, en liten ort som jag aldrig har varit i.
Men alltså, samtliga av kommuner i Norge, Sverige, Danmark, eller i alla fall väldigt många, har ett kommuneslagord. Och jag har självklart bett dere om att gå igenom disse listene, för här står det väldigt mycket intressant. Det är mycket att läsa ut av land och kommuner genom disse listene. Har dere gjort det?
Mm-hmm.
Kommuneslagord, hvis jeg forstår det rätt, så var det noe som kom type 70-80-tallet, så ble det vanlig. Når man måtte begynne å differensiere seg fra andre kommuner, og kommunesammenslåingene var ferdige og så videre, så måtte man bli litt tydeligere.
Skaffa seg en identitet.
Skaffa seg en identitet. Litt, så jeg brukte mange, mange penger på dette i norske kommuner, og danske og svenske. Ja, hva sier dere? Har dere sett på listene?
Jag har gjort det och jag slås ju av hur mycket som är lek med språk, språklekar. För jag tar det tydligaste exemplet på svenska. Då måste vi först ta ordet tokig. Mm. Man kan vara tokig, det betyder att man är weird, alltså knäpp, galen. Men det kan också betyda att man älskar någonting, att man tycker väldigt mycket om det. Man kan vara tokig i choklad, men man kan också vara helt tokig i huvudet. Säter kommun i Dalarna, de har haft Sveriges största mentalsjukhus. Och där har man också haft många som har blivit dömda för rättspsykiatrisk vård. Bland annat den här mannen Thomas Quick, som han en gång hette, som erkände ett 20-tal mord som han aldrig har begått. Säters kommunslogan är: jag är tokig i Säter.
Oj.
Det är det rätt sjovt.
Kan man säga.
Det är en slags.
Alltså jag är tosset med på dansk, vill man säga, ja.
Okej, okay, kan ni slå det där eller?
Jag kan slå det nästan, för det Vågå, som är en kommun i inlandet i Gudbrandsdalen, hade för någon år sedan en stor skandal med ordförare. Som det var før MeToo, men det var en stor sak med han og en mindreårig jente i Vågå. Og da blir det litt spesielt at Vågå kommune har slagordet våken og vågal i Vågå.
Det är kreativt ändå.
Det är kreativt.
Det är med glimten i ögat faktiskt. Ja.
Det som slog mig med Danmark, jag såg på den danske listan, att det var väldigt många danske kommuner som påstår att de har mycket natur.
Ja. Då är du rätt. Där har aldrig Hassan varit.
Alltså, jag förstår inte vad I griner av. Men hør her, i Danmark, ikke? Altså for eksempel, Hilde, du har jo lige været på Mors, altså en ø, som ligger i Limfjorden. Mm. Og Limfjorden er jo et af de allernordligste punkter i Danmark, ikke? Det er svært at komme længere mod nord, når man er i Danmark. Mm. Alligevel så har Brønderslev Kommune valgt, at sloganet for denne kommune skal være: det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Det er ret selvudslættende, kan man sige, ikke? Så har vi nogen, jeg bedre kan lide. Altså Billund Kommune, som bliver kaldt børnenes hovedstad.
Mm.
Og ved I hvorfor?
Lego.
Lego ligger i Billund.
Ja,
ikke? Ja. Og Frederiksberg Kommune, som ligger inde i København, kan man sige, som hedder Hovedstadens Grønne Hjerte.
Mm.
Det synes jeg også er rigtig smukt.
Ja, det er flot.
Ja.
Jeg måtte selvfølgelig sjekke om min egen hjemkommune, Suldal, har ingen slogan.
Hva?
Då får ingen slagord.
Ah, kan vi inte be våra lyssnare
finna ett slagord för Suldal?
Förslag. Ja, vad kul.
Heller inte Bergen hade ett slagord, det överraskar mig. Men kanske Bergen är ett slagord i sig själv.
Jag tror att Bergen føler att de inte behöver ett slagord.
Ja. Jag tycker det är så märkligt när man landar på flygplatsen i Bergen och så står det på, utanför så är det ett stort berg, så står det Bergen frågetecken.
Nettopp.
Men det är väl konst, kan jag tro. Ska jag säga vad jag tycker är det bästa och sämsta i Sverige då?
Mm-hmm.
Det bästa tycker jag är Uppsala. Välkommen hit, välkommen hem. Jag tycker det är väldigt vänligt. Mm. Sämst i Stockholm. Mm. The capital of Sweden. Säger du det? Så tråkigt.
Alltså på engelsk simpelthen.
Jaha. Ja, det är så pinsamt. Att det är på engelska också.
Det säger allt.
Det säger absolut allt.
Om Sverige.
Ja. Ja, alltså den kommune jag vuxit upp i, för Bagsvær, som jag bodde i som barn, ligger i Gladsaxe, har sloganet Gladsaxe vill med vilje. Og der er en dobbelt betydning i det, ikke? Altså, det kan være, at det kan betyde, at man elsker vilje, ikke? Ja. Altså en stærk vilje.
Ja, ja.
Men det kan også betyde, at man har en strategi, som er at være vild, ikke?
Ja.
Vild med vilje. Det synes jeg egentlig er en meget smuk dobbelt betydning.
Så har du sånne kommuner, som har slagord som Fauske, for eksempel Folkehelsekommunen, der alle trives.
Och jag skulle vilja veta hur mycket pengar som man lägger ner på det här och hur liksom det är pennorna i taket, man liksom kommer på idéer och wow, det där tar vi och så skickar vi in faktura på 50 miljoner kronor. Vi kan väl säga att Sveriges Radio har ett program som är fantastiskt som heter Språket i P1, och de har ju nu en genomgång om de här kommunnamnen, och det var ju slogansen, och det var ju du, Hilde, som är så allround och lyssnar och ser allting, som hade snappat upp det här först och blev inspirerad.
Ja. Låt oss ta en liten runde på ett tal eller ett ord som har fångat uppmärksamheten den sista uken, för det dukker ju upp stadig veck. Både tal och ord som man bara sån, va? Vad är detta? Och vad har du märkt dig också?
Ja, veckans tal eller siffra för mig, det är 63. Vad heter det på danska, Hassan?
63.
Ja, så här. Statens järnvägar i Sverige har en vd, verkställande direktör, som inte får förlängt mandat med argumentet att hon är för gammal. Hon, för det är naturligtvis en kvinna, är nämligen 63. Ålderism är ett annat ord den här veckan, kan man säga. Ja,
Hassan?
Ja, min uges tal är 10, eller 10 år, som relaterar till att man har gjort det största norske oljefund på 10 år, i 10 år. Ikke? Og at man kan begynde at pumpe den her olie op allerede i 2027. Og så tænker man, det er et norsk fænomen, det her med at fortsætte med at pumpe olie op. Men det er det ikke, fordi blandt de største ejere i Aker BP findes den svenske Lundin-familie.
Selvfølgelig. Jeg har blitt begeistret for et helt nytt ord som ble introdusert av den danske barne- og ungdomsminister Mattias Tesfaye. Han har lansert diagnosen PDO, og vet dere hva det står for?
Nei.
Pisse dårlig oppdratt. Så han har gitt det til barn som bare virkelig ikke kan oppføre seg i klasserommet. Det er det beste ordet jeg har hørt på veldig, veldig lenge.
Kan ni ropa til meg når jeg avbryter det?
PDO! Pisse dårlig oppdratt.
Problemet er at det lyder nesten som pedo, ikke?
Og ikke helt det samme, ja. Jeg surret rundt på Instagram her om dagen, og så kom det forbi en så vakker sang, og så måtte jeg finne ut hvem er det som synger dette, og det var svenske Amanda Ginsberg. Jeg borde inte måste vilja, men jag vill.
Mm-hmm. Det låter som en sån här kommunslogan.
Det var nettopp det de gjorde, det vill med vilje. Vad var det du sa, Danmark? Den vill. Ja. Hva var det slagordet for Danmark?
Fra Gladsaxe kommune. Mm-hmm. Gladsaxe, vil med vilje.
Vil med vilje, og det er nemlig også Amanda Ginsberg. For hun synger om alt hun ikke burde ville, men hun vil. Og hun vil for eksempel ikke villa og Volvo, og hun vil alt det andre. Og jeg elsker den sangen. Kan vi spille den når vi går ut?
Det gjør vi.
Jeg borde inte, måste vilja göra det jag gör. Jag borde inte, men jag måste. Jag gör det inte om jag inte vill. Andra kan göra precis som de ska. Och det är väl bra i och för sig. De kommer till jobbet och går därifrån. Men det är nog inget för mig. Jag borde inte, måste vilja göra det jag gör. Jag borde hålla mig på mattan och alltid ge efter för ett liv i balans i en förort någonstans med villa och Volvo och dig.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Aftonbladet, Norsk TV 2 og NRK.